Ja, tänk att jag har kommit hit. Det är fantastiskt. Härligt. Och att vi får samlas tillsammans och lyssna in vad Gud har på sitt hjärta. Och vi har redan hört flera texter. För två söndagar sedan så läste Johan Fernqvist en liten del av den här texten. För till hans predikan var också då från Bergspredikan. Och förra veckan så predikade Jonathan Wolfbrandt om Lazarus. Kommer ni ihåg det, ni som var här? Och hur han gick ut ur graven. Och hur de löste de här linnebindlarna. Och det var ju så att när man lindade det här, det var ganska mycket. Och det var massa kryddor däremellan. Och någon har sagt att det är många kilo kryddor där. Men de löste upp de här linnebindlarna. Och när Jonathan säger det så ser jag framför mig hur liksom man löser upp det mer och mer och mer och mer och mer. Och till slut så står Lazarus där levande och fri. Och så går han ut och andas Guds frihet. Och han lever. Och nu börjar jag min predikan där Jonathan slutade, känns det som. För att i början på hösten så har jag väckts av en sång. Eller jag ska säga en strof av en sång. Som jag har hört väldigt tydligt. Som är så här. Med dig kan ingenting binda mig. Med dig har livet fått fäste i mig. Och jag låg där i sängen och tänkte, vänta nu, vem är det som har skrivit den här sången nu då? Och jag kände hur jag låg där med liksom rytmen. Ja, rytmen kändes som Bengt Johansson. Eller hur? Ja. Och jag gick upp och kollade lite CD-skivor där, eller om det var på Spotify. Jo då, det var Bengt Johansson. Men det var inte bara en morgon, utan det var flera morgnar. För man vaknar och jag hör det så tydligt. Med dig kan ingenting binda mig. Med dig har livet fått fäste i mig. Jag kommer att komma tillbaka till den här strofen, så håll den kvar lite grann i minnet. Under sensommaren här i sommar så befann vi oss i Polen, i Krakow. Och åkte tåg, det man kallar för Interrail, när man får åka tåg hur mycket man vill för ett visst pris. Kan rekommenderas. Utanför Krakow så ligger Auschwitz och Birkenau. Hur många av er har varit där? En där, du har varit där och där är två som har varit. Ja, just det. Och det var det största av Nazi-Tysklands koncentrations- och förintelseläger. Nu var det så att vi har varit i Krakow förut. Och då var vi på Auschwitz och Birkenau. Och det är så pass påfrestande att gå där en dag. Jag var dessutom lite sjuk då. Så att man behöver flera dagars återhämtning. Så vi sa att nej, men vi tar inte det den här gången. Men däremot så var vi och besökte Oskar Schindlers emaljfabrik. Någon som har sett Schindlers list? Det var nog där, ja. I den emaljfabriken, där som utspelas i filmen, som är från filmen också, där hade Oskar Schindler sitt företag där han anställde judar under den här tiden. Ganska många. Ett väldigt, väldigt, kan rekommendera, väldigt intressant. Och som tar också väldigt på djupet. Men tillbaka till Auschwitz. I block 11 så står det en minnesplakett. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men av en person som heter Mikael Kolbe. Hur många är som har hört att tala om honom? Det var flera stycken. Ja. Ja, det är inget förhör. Alltså det är bara liksom lite check så där om ni är. Ja. Ja. Mikael Kolbe, han var alltså en katolsk präst, han var egentligen en franciskanermunk, en polack. Och han hade placerats i det här fruktade koncentrationslägret i Auschwitz för att han bland annat hade gömt judar under nazisterna. Och i lägret sattes han som alla andra under mycket hårt arbete. Under oerhört svåra förhållanden. Och han hade fångnummer 16 670. Rätt många. Maximilian och de andra fångarna ställdes upp för att räknas. Nämligen var så här. Det var några som hade rymt. Det är ett barnbarn som sitter här. Ja. En sommardag 1941 så ljuder sirenen över det här fånglägret. Det är någon som har rymt. Maximilian och de andra fångarna ställdes upp för att räknas. Tre personer saknades. Som straff så valde man ut 10 personer från den barack där rymmarna kom ifrån. De skulle avrättas. De skulle placeras i en underjordisk bunker utan vare sig mat eller vatten för att långsamt svälta ihjäl. Alltså det här är inte 1000 år sedan. Det här är ganska nyligen. Franciszek Gajowniczek ungefär var en av dessa 10 fångar som nu skulle dö. Han grät och skrek: "Min fru, mina barn, nu får jag aldrig se dem igen." Då hände något oväntat. Kolbe stiger fram till fångvaktaren och han erbjuder sig att dö istället för den här mannen. Vakten blir förvånad med ett byte. Okej, det var ju 10 som skulle dö. Vilka? Ja, det spelar ju ingen roll. Franciszek fick leva, men Kolbe och de andra 9 placerades i dödsbunken. Från bunken hördes sånger och böner. Jag kan säga att det är väldigt levande katolskt i Polen. Fantastiskt att komma in i många kyrkor där. Men det blev i den här bunken allt tystare. Och efter 2 veckor var det bara 4 som fortfarande levde. Och endast Kolbe som var vid medvetande. Eftersom bunken behövdes till andra fångar så avrättades de slutligen med en giftinjektion. Franciszek överlevde Auschwitz och levde ytterligare 53 år. Men han glömde aldrig Maximilian Kolbe som dog i hans ställe och därmed räddade hans liv. Och den här Franciszek, då, polacken, han var med om när Maximilian blev saligförklarad 1971 och helgonförklarad 1982. Och den polske, han som var påve då, var ju en polack. Ja, det är ju en hemsk historia och ändå en fantastisk historia. En som går och säger, jag tar din plats. Och jag har ju läst det här flera gånger och man tänkte på det när man var där nere. Hur skulle jag reagera om det var jag? Skulle jag vara så ädelmodig? Jag tror att jag skulle vara jätterädd. Jag tror att jag skulle vara jätterädd. Och ingen av oss vet egentligen hur man reagerar i fruktansvärt pressade situationer. Men i den här texten som vi har läst nu så står det om samla inte skatter på jorden. Investera i det som inte kan förstöras. Livet det hade fått fäste i Franciszek och han fick leva 53 år till. Och han berättar ju jättemycket i många olika sammanhang. Han ville att den här berättelsen som en samberättelse skulle få spridas. Och livet fick fäste i Franciszek. Men ingenting kunde binda Maximilian att säga okej. Jag tar det här istället. Och då när jag har tänkt på den här texten och jag har tänkt på den här Maximilian Kolbe och Franciszek så har jag tänkt så här att det finns på något sätt ett för oss människor ett faktiskt läge, så här ser det ut i verkligheten och så finns det liksom ett önskat läge eller vad ska jag säga, en längtans läge. Jag kan förstå den här texten där din skatt är, det kommer också ditt hjärta att vara. Jag skulle vilja följa det som står här. Jag skulle vilja det. Min längtan är att jag skulle vilja det. Men det faktiska läget kanske talar att ja, det är ganska mycket samlande kring mig själv. Jag är kanske bunden. Det är lätt att det blir så. Att man bygger kring sig själv. Man blir för självupptagen. Men det finns ett ljus i det här också. Jag vill. Jag längtar. Jag skulle vilja. Och jag tror Gud hör den bönen. Jag tror Gud hör den bönen. För vi kommer ju alla till korta. Det finns ju inte någon av oss som inte gör det. Men den här längtan att jag skulle vilja. Ja, men jag vill att det ska vara så. Att det är min skatt där. Alltså i himlen hos Jesus. Där ska det vara. För då får alla saker rätt prioriteringar i praktiken. Att ha mitt hjärta i himlen. Thomas Sjödin som är pastor, författare, sommar- och vinterpratare ett antal gånger. Nu behöver jag inte ens räcka upp handen för jag tror att alla vet vem han är. Han har skrivit många böcker. Han har skrivit en bok som heter Eftervärme. Och i början i den boken så är det, han är på ett hotell någonstans, om det är i Spanien eller vart det är. Och det är en person som dör på hotellet. Och han, genom att han är pastor, så blir han på något sätt inblandad i den här historien med den här mannen som har dött. Och då börjar han fundera på eftervärme. Vilken eftervärme lämnar vi efter oss? Och på den bok som jag har, den versionen, så är en stor härlig fåtölj på bilden. Och jag, när jag ser den här boken, ser den här fåtöljen, så tänker jag, om jag sätter mig i det, så tänker jag, ja, vilken eftervärme lämnar jag efter mig? Hur känns det att sätta sig i den fåtöljen efteråt? Vilken eftervärme lämnar vi efter oss? Och jag tycker bara om ordet. Thomas Sjödin är så fantastisk att hitta liksom ord så där som... Jag har inte tänkt att det fanns ett ord som hette eftervärme. Har ni det? Ja, men tänk dig... Vilken eftervärme lämnar vi efter oss? Vi hade ju under 13 år en hund. Och den var ju jättehärlig. Stor och lurvig och fin. Men en dag så var vi ju tvungna att ge den här injektionen när hon inte mådde bra längre. Vi var hemma hos oss och veterinären kom dit och gav den här sprutan. Och vi la henne i en korg. Hon upptog hela den här korgen. Och jag var så fascinerad av att en hunds päls, att det är så varmt så länge efter en hund. Jag tror att jag låg nog där en timme och höll om den här hunden. Och kände ändå, det finns lite kvar av värmen. En människa kanske kallnar fortfarande fortare. Jag vet inte, ni som nu är läkare här. Men jag har ju suttit bredvid några dödsbäddar. Och där kommer ju den här värmen och flyttas. Den flyttas ju till ett högre plan, som det står hos Frälsningsarmén, befordrad till härligheten. Så det är ju egentligen skalet som är kvar. Och det är ju lite kallt. En människa kallnar, men det levande och varma, det har gått vidare. Men så länge vi lever, då får vi sträva efter den här goda, varma och levande hjärtat. Att följa den här längtan. Att få det här hjärtat som är levande och varmt. Och som ger en god eftervärme. Istället för att få ett avsvalnande hjärta. Som har blivit blasé och bittert och så vidare. Men att be Gud om att följa sin längtan. Och få ha det här varma hjärtat. Som har sin skatt, sitt hem i himlen. Sin investering i evigheten. Och då kan man fundera, hur livet kan få fäste i mig så att ingenting binder mig. Ingenting, ja, det är ju mycket. Det är svårt. Men alltså hur kan det gå till det här? Att livet får fäste i mig och att ingenting binder mig. Han skriver det här med dig. Och jag ska snart läsa hela sången. Någon gång kanske vi ska be Thomas sjunga här också. Med dig har livet fått fäste i mig. Och då tänkte jag på Efesierbrevet. Och vi som går till Efeskyrkan, det kallar för Efesbrevet. Efesbrevet, det är så otroligt bra. Det är ju hela Bibeln naturligtvis. Men Efesbrevet är så starkt. Så vi som går till Efeskyrkan, vi skulle ju nästan kunna det här utan till, för det är ju så bra. Och när jag skulle läsa det här och funderade på hur kan livet få fäste i mig så att ingenting binder mig? När jag börjar läsa då Efesierbrevet 2 här, så börjar det ju rätt bra. Men ganska snart så hamnar man liksom i källan, kan man säga. Vers 2, eller kapitel 2 börjar så här. Också er har Gud gjort levande. Ja, men det känns ju bra. Också er har Gud gjort levande. När jag sitter hemma och läser den här texten, så ser jag framför mig ett höghus med källare och många våningar och en hiss. Tänk dig nu när jag läser det här. Så när jag börjar läsa så här, nej, men nu är vi i källan. Då står det så här. Hej Amelia. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. För det börjar nu. Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt. Och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi fredens barn, precis som de andra. Det här behöver man liksom tugga om igen, för det är ganska många ord staplade på varann. Har ni fått det där? Ja, se där. Och då när jag sitter hemma så ser jag att vi alla befinner oss i källan. Det är unket, det är trångt. Inget kul egentligen. Men hur ska vi stanna där? Och så finns det ett ord som det kommer sen, men. Ska se om det har kommit, ja. Men, fjärde raden nerifrån. När jag läste det här till ordet men. Då var det som, jag gick fram till hissen. Och så tryckte jag på hissknappen, där stod men där. Och tryckte jag på hissknappen. Och nu kände jag att nu blir det åka av. Det var inte så att det var 4, 5, 6, 7, 8, 15 våningar. Hissen får rakt upp genom taket ända upp i himlen. Och nu ska jag läsa varför jag tror jag såg det här. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Jag har en annan översättning som inte riktigt där. Att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom. Han uppväckte Lazarus. Han har uppväckt oss med honom. Och satt oss med honom i den himmelska världen. Det var då jag såg att hissen gick så här. Rakt genom taket liksom, ända upp i den himmelska världen. Han har satt oss med honom i den himmelska världen. Fattar du det? Nej, vi gör ju inte det. Utan det måste ju anden förklara för oss, så vi förstår det. Alltså vi är egentligen från början ner i källan. Inget kul. Men Jesus har ju förändrat förhållandena för oss. Och då står han satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska kunna berömma sig. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Och så står det lite, det kanske var svårt då med två översättningar, men jag ville liksom läsa det som jag hade läst där då. Visst är det fantastiskt. Och det här är som, jag tror att vi ska be Gud att få greppa de här sakerna. Alltså, vi behöver inte stanna i källaren. Och det är lika för oss allihopa. Det är ingen bättre och sämre. Det är lika. Alltså, alla är vi liksom på avskrädeshögen. Men Jesus har ju förändrat förhållandena för att vi ska kunna leva i den himmelska världen och ha vår skatt och vårt hjärta i himlen. Det är ju det han vill. Det är ju det livet han vill skapa i oss. Så vi inte sitter här och det blir så torftigt. Nej, men det är inte torftigt. Det är fantastiskt. Han har gjort allt som står i hans makt för att vi ska få del av det här. Och jag skrev att syndens makt är ju bruten. Och så var det för Lazarus också. Alltså, och även fysiskt för honom. Syndens makt är bruten för oss alla. Och vi kan välja. Jag tror att det handlar om val. Vi kan välja att leva ett liv med Kristus. Och då ska jag läsa den här. Jag ska läsa faktiskt hela sången som Bengt Johansson har skrivit. Versen är så här: varje gång du rör mig, varje gång du söker min hand, ropar du ut din glädje eller ömt viskar mitt namn, då fylls jag av en närhet som får mig att lyfta blicken. Jag ser vad hjälpen finns att få, vägen jag har att gå. Med dig kan ingenting binda mig. Med dig har livet fått fäste i mig. Varje gång du talar, varje gång du höjer din röst, talar ord som väcker eller ord av stillhet och tröst, då fylls jag av en visshet som får mig att lyfta min blick. Jag ser var hjälpen finns att få, vägen jag har att gå. Med dig kan ingenting binda mig. Med dig har livet fått fäste i mig. Och jag ska avsluta med att läsa lite grann från Johannes 21. Och vi får tänka det här nu på längtans läge. Hej, jag flagga på bara det. Man längtar att det här ska bli verklighet. Ja, Mamelia, du är underbar. Och så får vi liksom... Från Jesus sida är ju klart. Han har gjort allting klart. Och vi kan få liksom bara säga, jag vill också. Jag vill vara med dig. Jag vill att det ska bli en god eftervärme efter mig. Jag ska avsluta med att läsa från Johannes 21. Och där så visar sig Jesus för sina lärjungar om det tredje gången just för den närmaste gruppen där. Och de är ju fiskare flera stycken, och de har varit ute och fiskat. Och har det gått bra? Nej, man kan säga att det har gått ganska dåligt. Ingenting. Och så kommer Jesus där, och de är liksom inte riktigt säkra på, är det han? Ja, Så frågar han, hur har det gått? Nej, man kan säga att uruset, det har inte blivit någonting. Men kan ni tänka att ni fiskar liksom på andra sidan? Ja, han säger ju det, så då gör de det. Och sen är det så kul att det står att de fick 153 fiskar. Jag tycker det är lite roligt ibland i Bibeln att det står så här. De fick 153 stycken. Och så säger han, kom och ät till dem. Och ingen vågade fråga riktigt vem. De visste att det var han. Men ändå, det här var ju efter uppståndelsen. Det var ju väldigt speciellt. Men sen så läser vi det allra sista här i Johannes 21. Då tar Jesus Petrus och Johannes lite avsides. Och så står det så här. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus. Och ni vet ju Petrus, ni som kan er bibel, det kan ni. Ni vet ju att han är ju på ett sätt en stukad man, men ändå. Han har ju fått nytt hopp genom uppståndelsen. Men han har ju en gång förrått sin mästare. Man kan säga att det är en luttrad man. Men nu är han med på banan igen. Nu är han med 153 fiskar och han står där med Jesus. Och Jesus säger till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Han svarar: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Och så sa han till honom igen: för mina lam på bete. För andra gången frågade han: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: men Herre, du vet ju att jag har dig kär. Jesus sa till honom: var en herde för mina får. För tredje gången så frågade han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: Herre, ja, du vet ju allt. Du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa: för mina får på bete. Jag säger dig sanningen, Petrus. När du var yngre spände du själv bältet om dig och du gick vart du ville. Men när du blir äldre, då ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att ange med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han: följ mig. Älskar du mig? Jag tänkte att det handlar ju från början till slut om kärlek. Från början till slut handlar det om kärlek. Att livet, Jesu liv, ska få fäste i mig. Jesus ser på dig och mig och frågar samma fråga: älskar du mig? För du vet ju att jag älskar dig.